Då ska vi se om jag hörs. Hör ni mig? Jag hör mig själv. Det är ju alltid bra. Det är lite... Jag vet inte om den är för nära kanske. Ja. Låter som det... Vi får se. Jag ska pröva. Så ska jag höja den här. Så ja, nu börjar vi. Det blir svårt, va? Jag kan ha en handmick annars om det funkar då. Men så kanske är bättre. Lite längre från munnen. Är den trasig? Eller ja? Man vet aldrig. Så då. Jätteroligt för mig att få vara här. Och vi ber tillsammans. Tackar vi dig himmelske fader för att du framförallt är den som välkomnar oss. Tackar dig för att vi har fått lova dig och upphöja ditt namn. Nu bara ber vi dig att du kommer med din heliga ande. Välsigna var och en av oss. Tackar att du vill röra vid varenda en av oss. Tackar vi för far i vår Herres Jesu Kristi välsignade namn. Amen. Ja, då så. Skall vi och skall jag denna eftermiddag tala lite grann om detta med att höra Guds röst. Och... jag läser Johannes 10 från vers 1, som är ett sånt här klassiskt bibelställe som handlar just om när Jesus talar om att höra hans röst. Jag läser Johannes 10 från vers 1. Amen, amen, säger jag er. Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst. Och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. Och det Jesus talar om här, det är ju just det här med att han är vår herde. Och det här är ju en bild som de flesta av oss kanske inte känner till så mycket i våra vanliga liv. Det kanske finns en del herdar här, vad vet jag. Men många av oss, inklusive jag, får mestadels läsa oss till vad det här betydde på Jesu tid. Och det var ju så här att herdar då, och det djur som han omnämner här, det är ju då fårfållan och fåren. Och när Jesus då talar om att han är vår herde och vi är hans får, då för det första sänder han en signal om att vi är älskade så mycket mer än vad vi kan förstå. En herde räknar inte sin rikedom i pengar. Eller hur? Inte i guldtackor. Det var några skrattar när jag sa en gång, så frågade jag att det var vitsar om jag förstod. Utan en herde räknar sin rikedom i fåren. Så det som får Gud att känna sig rik, det är när han ser på dig och mig. Mitt med våra brister och vårt behov av att bli förlåtna varje dag. Så Guds rikedom, det är vi. Så det sänder en signal om att Gud älskar oss så mycket mer än vad vi oftast ens kan ana. Men för det andra så är ju får ganska patetiska djur. Eller hur? Jag menar, du släpper en katt i skogen, det ska man inte göra. Men alltså, gör du det så överlever du oftast katten en stund. Men släpp ett får i skogen. Bä! Det klarar sig inte, eller hur? Utan signalen som Jesus sänder här, det är att vi som är hans får, vi är beroende av herdens ledning. Det är ingen lyxartikel. Det är ingenting för dem som är extremt fromma, en slags elitdivision av kristna som har den här mycket märkliga gåvan att höra Guds röst. Nej, Jesus säger det som att det vore det mest naturliga i världen, att vi är hans får och vi har gåvan att känna igen genom den heliga ande och höra Jesu röst. Och det här då tänkte jag att vi skulle tala lite mer om. Och Paulus, han är ju inne lite grann på det här spåret att det här är viktigt. Och det är han i första Korintsebrevet kapitel 14. Han talar ju överhuvudtaget i första Korintsebrevet mycket om olika nådegåvor. Och i första Korintsebrevet 14 så skriver han så här från vers 1. 1 Kor 14, vers 1. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Varför skriver han framförallt profetians gåva? Jag menar, är den finare än andra gåvor? Nej, det tror vi inte att Paulus egentligen menar. Men vad är den profetiska gåvan egentligen? Ja, en mycket enkel definition skulle kunna vara att den profetiska gåvan, det är gåvan att höra Guds röst och sedan dela det med någon annan. Det hebreiska ordet från början kring att profetera, det betyder att någonting bubblar. Ett bubbel. Och bilden någonstans är, om du har sett en fontän, har ni någon fin fontän i Östersund? Kanske inte igång just nu. Nej, men du har säkert sett en fontän någon gång, eller hur? Och det är härligt, det finns någonting som lockar den med en fontän. Det är någonting som bubblar, det är ett självtryck som kommer upp och så bara sprutar vattnet upp. Och det är egentligen det hebreiska ordet för att profetera. Det är någonting som kommer från Gud själv, det levande vattnet, den heliga ande som kommer in i oss och genom oss kommer ut till andra. Jesus är inne på det här, Johannes 7. Hör ni mig förresten? Johannes 7, vers 37. Då han säger, den som tror på mig, ur hans innersta ska det flyta strömmar av levande vatten. Det är precis det här. Fontänen, någonting som bubblar. Och det jag då tänkte göra denna eftermiddag, kära vänner. Jag har en extremt avancerad plan. Och det är att jag tänkte först undervisa en stund till. Jag har faktiskt redan börjat. Och när jag har gjort det en stund så tänkte jag faktiskt sen att vi skulle få ett litet tillfälle att öva. Okej? Okay? Och vi lever i ett fritt land, så det är inget tvång. Du kan slappna av och känna dig väldigt, väldigt lugn. Och det är inget farligt alls. Och jag kommer leda det väldigt tydligt här framifrån. Men jag tycker att det är ganska spännande när man får höra och sen göra. Vilken glädje. Nej, men det kan vara lite, men det kommer vara väldigt tydligt lätt framifrån, väldigt tryggt, och du kan bara sitta och vara med. Om du känner att du inte vill vara med i en grupp så måste du inte. Jag ska förklara väldigt tydligt hur vi ska öva, men du kan ändå ha med dig nu när jag undervisar här. Det kan på något sätt göra att man blir ännu lite mer på hugget. Eller hur? När man, vänta, vi kommer göra någonting också. Men det har jag tänkt. Det är min plan. Och jag far runt mycket på olika platser. Och senaste gången jag gjorde den här övningen var i en stad som heter Camrose i Kanada. Alberta. Där de har kallare vintrar än i Östersund, tror jag till och med. De har det väldigt kallt där, så vi hade någon snitttemperatur på minus 20 tror jag i slutet av januari. Och så gjorde vi den här väldigt enkla övningen som jag kommer göra, vi ska göra tillsammans. Efteråt kunde jag bara förundras över vad Gud gör när vi tar ett litet steg i tro så här. Så gör Gud någonting och tar emot oss. Så vi ska kika lite på det. Men det jag tänkte undervisa om en liten stund då, det är just det här med att höra Guds röst. För jag tror nämligen det är så här att väldigt många av oss, i alla fall jag, känner en väldig längtan efter att höra Guds röst. Gör du inte det? Och när människor kommer till mig för att få förbön, och jag brukar gå till andra för att få förbön också, så det brukar vara både också att säga. Men väldigt ofta när människor kommer till mig så bär de med sig en längtan efter att höra Guds röst mer. Och det är det min bön den här eftermiddagen. Det är på något sätt att Gud själv, den heliga ande, ska få möta dig, möta mig. Och på något sätt, ska vi säga, att han ska förlösa någonting i oss som bara får oss att få ännu större tro och tacksamhet över att Gud vill tala med mig personligen. Amen. Och ett par punkter kring det här då. Det första jag skulle vilja säga då, det är att när vi talar om det här med att höra Guds röst, så tror jag ofta att vi tänker alldeles för smalt och stereotypt. Jag tror vi har en slags bild kring hur det är att höra Guds röst, som kan vara lite märklig, lite romantiserad, och framförallt så blir det väldigt ofta så att vi definierar att höra Guds röst på ett sånt sätt så att vi tenderar till att exkludera oss själva. Förstår du vad jag menar? Alltså, vi tänker att jo, men det finns vissa som hör Guds röst. Väldigt fromma personer, någon slags andlig elitdivision. Och de har möjligtvis den här gåvan. Men jag är ju bara vanlig. Jag är bara vanlig. Jag känner ofta mig lite tom inuti. Och jag har inte tagit sådana jättesteg i tro. Och jag får kämpa för att liksom våga tala om min tro överhuvudtaget ibland. Och så vidare. Jag tror av hela mitt hjärta att vi är inte här den här eftermiddagen för att lära oss någonting nytt. Utan vi är här för att Gud vill peka på en gåva som du redan har. Men han vill att vi ska öppna oss mer för den här gåvan så att den kan få bli starkare i våra liv. Amen. Och jag ska göra bara ett kort test. Upp med en hand. Du måste inte, det är tritt land, men vi kan testa ändå. Upp med en hand. Du som någon gång har läst ett bibelord som har betytt någonting positivt för dig. Upp med en hand. Grattis, du har gåvan att höra Guds röst. Ja, men du tror väl inte att du själv är så lysande så att du liksom kan förstå Bibeln av dig själv? Nej, det är den helige ande som föder en förståelse, en insikt av bibelordet i dig. Så du hörde Guds röst. Jag menar, var hör vi Guds röst tydligare än i Bibeln? Eller hur? Och jag tror det här är viktigt. Alltså, du är inte här för att lära dig någonting nytt. Du är här för att Gud vill göra dig medveten om en gåva du redan har. Så att den kan förstärkas i ditt liv. Amen. Nästa punkt jag skulle vilja då lyfta fram, det är att den Gud som talar med oss, det är han som har skapat oss. Och därför brukar jag säga så här att Guds röst smakar hemma. Guds röst är naturlig. Det är faktiskt det mest naturliga som existerar. Jag älskar det som står på grekiska, grundtexten om den förlorade sonen. Du känner till den liknelsen av Jesus? Ibland har de rubriken den återfunna sonen, och det är ju lite mer positivt, så det, vi kan säga det, den återfunna sonen. Men när han har gått bort ifrån fadern och han plötsligt liksom kommer till insikt om att han har vänt ryggen till sin egen far. Kommer du ihåg det? Då står det på grekiska: han kom till sig själv. Därför skulle jag då vilja säga att Gud, han är din skapare. Hans röst smakar hemma. Han känner dig bättre än du känner dig själv. Så det är alltså ingen överspänd röst. Det handlar inte om att nu ska vi bli lite profetiska här. Då får vi liksom bli lite överspända, lite halvfanatiska. Och så kan vi möjligtvis för en stund här glömma bort verkligheten, göra en liten verklighetsflukt, och så kan vi vara lite profetiska. Det är inte det det handlar om, det är tvärtom. Det är det mest naturliga, vilsamma, förlösande som existerar när vi får tag på hur Gud talar till oss. Det är vår skapare som talar. En annan sån här punkt vi kan säga som egentligen är koppling till det. Det är hur lär man sig då att höra Guds röst? Hur lär man sig känna igen Gud och vad han vill säga? Ja. Här har jag en mobiltelefon. Känner ni till sådana? Ni hade en ganska rolig text på ett bagageband här på Östersunds flygplats. På bagagebandet där står det: tänk vad tråkigt det var innan vi fick smartphones. Då stod vi alla och stirrade rakt framför oss. Vi väntade på bagage, det var ganska roligt. Jag vet inte om det var spydigt menat eller inte. Jag var inte riktigt klar på det. Men i vilket fall som helst. Med den här telefonen, så jag reser ju mycket. Och jag är gift med en underbar kvinna. Hon borde få medalj. Hon har stått ut med mig i 24 år. I januari nästa år har vi varit gifta 25 år. En liten stund, va? Ja. Vi riktar applåden till henne. Det är bra, Johanna. Bra jobbat. Nej, det är härligt. Och då är det så här att var jag än är i världen, så brukar jag ringa till Johanna. Det är liksom guldstund på dagen så där. Och när jag ringer till Johanna, så är det ju så att vi har då varit gifta i över 24 år. När hon säger hej, så vet jag väldigt mycket hur hennes dag har varit. Eller? Jag kan nästan liksom lura ut om våra, vi har tre barn och de är mestadels underbara. Men ni vet, ibland kan det bli små kontroverser. Det händer säkert inte er, men det händer oss ibland. Det kan bli små konflikter sådär. Och då kan jag nästan höra i rösten liksom: okej, hon har haft en diskussion med Jonathan idag. Just det, så. Bara genom hennes sätt att säga hej. Hur kommer sig det? Jo, det kommer sig av att vi har umgåtts med varandra under snart 25 års tid på ett väldigt närgånget sätt. Vi har lärt känna varandra. Alltså har vi byggt upp ett gemensamt språk. Så hur lär vi känna Gud? Ja, han behöver inte få mer information från dig. För han känner dig bättre än du känner dig själv. Men det handlar om vår riktning gentemot Gud. Hur lär vi känna Guds röst? Ja, jag önskar att jag kunde komma hit med en genväg. Tre snabba tricks, tre snabba knep, och så lär du känna Guds röst. Nej, vi lär känna Gud och hans röst genom att umgås med honom. Det finns ingen genväg, har aldrig funnits. Och hur umgås man med Gud? Jo, Apostlagärningarna 2:42. Nu är vi tillbaka till kyrkans ungdomlektion, om du har varit på någon sån. Då brukade man ibland ställa fram en stol. Har du varit med om det? Och så sa man att Gud, att umgås med Gud. Nu är det lite fusk här med mellan här, men vi tänker på de här fyra benen, eller hur? Bön, Bibel, brödra, systra, gemenskap, brödsbrytelse, gudstjänsten. Då har det Apostlagärningarna 2:42. Där talar Gud. Jag jobbar för Oasrörelsen. Det hörde ni Bertil sa så fint. Eller hur? Jag har fått en titel som kan knäcka vem som helst av min styrelse. Inspiratör. Kan tänka dig när du tittar i spegeln en måndag morgon. Eller hur? Men så är det. Och då är grejen den att det är lite pinsamt tycker jag. Jag jobbar för en förnyelserörelse och jag har ingenting nytt att komma med. Det är samma som kristna haft i 2000 år. Det är Bibeln, det är bönen, det är bröder och systergemenskapen och det är brödsbrytelsen, gudstjänsten. Där hör vi Gud. Och jag pratar inte nu om krav. Jag vill inte vara här för att lägga på dig någon ryggsäck. Men samtidigt finns det ingen genväg. Alltså ju mer du umgås med Bibeln, ju mer du lever i bön, ju mer du tar del av gudstjänsten, ju mer du är med i den kristna gemenskapen, ju mer inflöde får du av det som ligger på Guds hjärta. Amen. Och ju mer lär du känna Gud. Logiskt? Ganska logiskt. Jag sa ju innan det här med att vi kan ha ganska stereotypa bilder. Begränsade bilder som ofta kan göra att vi på något sätt definierar ut oss själva. Och jag ska ta ett sånt exempel. Och det gäller bön. Jag hade väldigt länge dåligt samvete för mitt böneliv. Med all rätta. Så det är inte liksom absolut så, va. Men jag hade dåligt samvete. Och det blev ju inte bättre av att jag var präst, höll jag på att säga. För då tänkte jag att jag borde vara någorlunda from. Och så hade jag problem med att be. Det kändes lite pinsamt. Och så läste jag om hur mycket man bad i Sydkorea. Och då borde jag bli jätteglad. Och istället blev jag ganska knäckt. Det liksom bara bekräftade hur värdelös jag var, va. Ja, så jag gick omkring och ni vet. Den onde, han är dödsdömd men inte död. Och han är åklagaren. Satan betyder på hebreiska åklagare. Han anklagar. Och han vill få oss att få andligt nackspärr, brukar jag säga. Så vi fastnar så här. Jag har haft nackspärr en gång i mitt liv. Under 3 dagar såg jag inget utom mig själv. Det är väldigt långt tråkigt. Och den onde försöker ge oss en slags andligt nackspärr så vi hela tiden fokuserar på oss själva och inte en sann bild av oss själva utan liksom en överdrivet självcentrerad, självupphöjande och självfördömande attityd på samma gång. Det är helt ologiskt hur vi kan lyckas med det, för det går ju helt emot varandra, men vi lyckas ofta. Jag behöver bara tala om mig själv. Och när jag fastnade här då, det här var i början på 90-talet, så fastnade jag mycket i det här att jag var dålig på att be. Och delvis var det en syndanöd som var bekräftad. Jag borde söka Gud mer och jag borde be mer. Så det var inte helt fel, men det blev på fel sätt. Och jag tänkte att jag var en usel bedjare. Och min bild av bön, det var att bön är någonting som sker bara... Alltså jag tänkte inte så, men jag gjorde det ändå. Vi kan ju ha sådana här idéer som vi knappt är medvetna om, men som ändå styr oss ganska mycket. Och jag tänkte att bön, det är när man sitter ner... Och så tänder man 2 ljus. Och så ska det vara alldeles tyst. Alldeles stilla. Jag ska sitta prick stilla. Och så ska jag ha knäppta händer och nu be. Och det är inte fel. Det här är jättebra. Alltså det är jättebra att tända 2 ljus och vara alldeles stilla och så vidare. Problemet med mig är att jag är ganska ivrig. Svårt att tro, eller hur? Och på den tiden hade jag flera små barn hemma. Och de var härliga och underbara, men de var väldigt sällan tysta. Och när de var tysta, då var jag så trött så liksom jag fick där jobba för att hålla upp ögonen överhuvudtaget, va. Och det innebar att det blev väldigt sällan bön på det sättet. Och jag tänkte att Gud skulle skälla ut mig. Jag tänkte liksom att jag har en rejäl utskällning från Gud att vänta. Men den heliga anden nådde igenom till slut. Och Gud sa inte alls det jag trodde han skulle säga. Han hade säkert mycket han kunde skälla ut mig för. Men det gjorde han inte. Utan han som dog för mig på korset. Han som älskar mig mer än jag kan förstå. Han ställde en väldigt kärleksfull, kreativ, dynamisk, utvecklande fråga. Ni vet, en helig ande är mycket mer förlösande än vad vi ofta tror. Och han ställde frågan till mig så här. Hans. Var någonstans fungerar ditt böneliv? Och först tänkte jag att Gud drev med mig. Gud hade roligt på min bekostnad. Jag menar, det fungerar ju ingenstans. Men så började jag förstå att nej, men jag tror faktiskt Gud menar den här frågan. För det kommer väldigt kärlek. Ni vet, andens frukt är kärlek, glädje, frid. Och ett sätt som Guds röst talar på är ofta en förnimmelse, brukar jag säga. Jag hör väldigt sällan ord. Jag ser väldigt sällan änglar. Det vore väldigt roligt att se änglar, för jag vet ju att de finns. Vi kommer ha roligt med dem i himlen hela tiden och se dem. Det blir jättehärligt. Men nu för tiden så är det ganska ovanligt att jag ser änglar. Det vore väldigt praktiskt att ha en ängel med en skylt varje dag till exempel, som visar mig vart jag skulle gå. Men ofta, Gud talar så ibland och det är underbart. Men de flesta dagar ser jag inte änglar. Kanske du också? Och då är det så att en förnimmelse, det är ju på något sätt när Gud bara förlöser en slags intryck i vårt innersta. Jag tror ofta han talar så. Och jag tror ofta att vi inte tänker att det är Gud fastän det är det. Och andens frukt är kärlek, glädje, frid. Det är som att någon liksom öppnar ett fönster och det blåser in en sommarvind i vårt hjärta. Som en viskning från Gud. Oftast men inte alltid talar Gud som en viskning. Kommer du ihåg Elia på berget Horeb? Han hörde inte Gud i stormen, inte Gud i jordbävningen, inte Gud i elden, men viskningen. Och det används ett mycket speciellt hebreiskt ord. En stilla viskning från Guds hjärta till Elias hjärta. Och när viskningen, det talar om intimitet, eller hur? För ska man viska, då är man nära. Och nu var det som att den helige ande viskade i mitt hjärta. Och jag kände att det smakade kärlek, glädje, frid. Och så ställde den helige ande frågan: var någonstans fungerar ditt böneliv? Och jag började tänka efter liksom, för jag tyckte ju inte det fungerade någonstans. Och ni kommer ihåg, jag hade Nacksberg, jag var fast i självfördömelse och självförkastelse. Kanske någon mer här som är det. Och så var det så, det fungerar ingenstans och sådär. Men så plötsligt slog det mig, vänta nu. Jag ber när jag går. Varje gång jag går, nästan, inte alltid, men nästan varenda gång som jag går så ber jag. Och då kom tilltalet från den helige ande. En bönepromenad per dag gör dig pigg, frisk och glad. Inte exakt om orden, men ni förstår poängen, va? Alltså Gud är väldigt konkret. Han är ande absolut, men han är väldigt konkret. Så den helige ande sa till mig: Hans, ta en bönepromenad per dag. Och det har jag gjort sedan dess. Jag har gjort det nu i långt över 20 år. Tror du jag ångrar någon bönepromenad? Nej, det gör jag inte. Och jag kunde säga mycket mer om det, men det har jag inte tid för nu. Så att bara för att liksom ge dig den här lilla intrycket att både det här med bön och bibelläsning och den kristna gemenskapen och gudstjänsten, att Gud är dynamisk. Han vet precis liksom vad som fungerar för dig. Vi har samma gåvor. Alltså det är samma bibel. Det är på ett sätt samma bönens gåva. Det är samma gemenskap och det är samma gudstjänst, fast den kan se olika ut. Men Gud är väldigt dynamisk för att ge dig det här på ett sätt som gör att du får tro för att det här kan bli en väldigt tillgång i ditt liv. Amen. För det som hände för mig nu, det var en förvandling som jag önskar skulle kunna ske idag för dig. Och förvandlingen var ju att det här bön, själva ordet bön, innan den heliga anden nådde fram, så var bön för mig någonting som gav mig dåligt samvete, någonting där jag kände mig usel, där jag kände mig värdelös. Och plötsligt när den heliga anden nådde fram och fick mig att förstå att det här var någonting jag redan hade, men som Gud ville förstärka. När jag började förstå det, då fick jag ju tro för det. Och plötsligt blev det inte dåligt samvete, nej, det blev glädje och förväntan. Och min bön för dig den här eftermiddagen, det är att det här med profetians gåva, att höra Guds röst, att du ska gå ut härifrån den här eftermiddagen, jag försöker inte vara klämkäck utan jag menar det, och du ska ha en förväntan och tänka: vänta, det här med att höra Guds röst, det är ju någonting jag redan har, och Gud vill ge mig mer, och det är det bästa som finns. Amen. Vill också säga det här att vi har redan talat lite grann om det här med att Gud talar till oss genom viskningar, eller hur? Och jag skulle också vilja då slå ett slag för att Gud talar oftast till oss genom den vishet som han allt mer vill lägga ner i våra liv. Han talar oftast till oss genom den vishet som han allt mer vill lägga ner i våra liv. Och Gud vill faktiskt att vi mestadels, missförstå mig rätt nu, okej? Okay? Missförstå mig rätt. Men han vill att vi ska ta ansvar för våra liv. Följa Gud såklart, följa hans principer. Och det är bara den heliga ande genom oss som ger oss kraft att andas och leva, att hjärtat slår och gå omkring och än mer ha Guds vishet så vi förstår vad som är rätt och fel. Men ändå någonstans vill Gud att du och jag ska ta ansvar. Och för att låta nu nästan naiv här. Gud vill inte styra dig och mig som robotar. Det är inte meningen med profetians gåva att du och jag ska bli som marionettdockor. Är ni med? Jag menar, oftast låter Gud mig liksom gå fram och ta fram min filtallrik själv på morgonen. Jag behöver liksom inte ett direkt profetiskt tilltal för hur jag ska äta frukost. Är ni med? Utan här gäller på något sätt den vishet som Gud har deponerat. Salomo. Kommer ni ihåg kung Salomo? Han ber ju om någonting. Vad är det han ber om? Det är en kuggfråga, så det är lite fult. Vishet var det han fick. Men vet ni vad han ber om? Jag kände en ledning som jag tror var från Gud. Att studera på hebreiska var faktiskt han ber om. Och vet ni vad det står på hebreiska att Salomo ber om? Jo. Han ber om Shomea Lev. Och Shomea Lev på hebreiska betyder Shomea, det finns någon som heter Samuel här. Så betyder ditt namn Gud hör. Shammai, höra. Ett hörande hjärta. Alltså presens. Ett hjärta som hör. Och det Gud svarade med var att ge honom vishet, eller hur? Salomo var ingen robot. Nej, han fick en förståelse som allt mer utvecklades i honom. Så han kunde liksom avgöra utifrån Bibeln, utifrån livet, utifrån hur Gud mötte honom. Kunde han avgöra vad som var rätt och fel. Alltså han tog i god bemärkelse ansvar för sitt liv. Och jag tror att det är här någonstans som det ofta krackelerar för oss. Att vi tänker att ja, men ska man vara ledd profetiskt, då, liksom, då är man som en robot. Då får man helt liksom slänga hjärnan i sopkorgen. Ursäkta, men nu ska jag lära känna Guds röst. Nu får hjärnan åka. Det var synd, för den var bra att ha på ett sätt. Men hej då, sova. Det är inte alls vad det handlar om. Men sen, mitt i då att Gud lägger ner vishet i mitt liv. Så tror jag Gud vill att vi allt mer ska få en förväntan på att mitt i vardagen, när som helst, och det gör ju livet spännande, eller hur? Så kan Gud komma in och tala. Och då kommer han oftast tala till oss som en förnimmelse, som en dragning, som en längtan. Och hur lär vi känna det mer och mer? Genom att umgås med Gud mer och mer, eller hur? Och det lilla kan betyda någonting stort. Jag fascineras över hur Guds röst väldigt ofta för mig i alla fall, oftast är som ett gyllene senapskorn som han liksom lägger ner. Men som kan betyda så mycket. Ett litet exempel på den här förnimmelsen. Jag skulle gå hem från jobbet en dag och jag kom till ett trafikljus och skulle gå över gatan. På väg hem, min vanliga väg hem. Och jag hade ingen speciell andlig förväntan. Det kan jag inte säga. Men visst, jag försöker att be. Nu, jag syndar på många sätt. Vi ska inte ha så roligt så vi berättar om vad. Men alltså, jag behöver Guds förlåtelse varje dag, absolut. Och det kan jag ofta berätta om mina misslyckanden. Vi har inte tid för det just nu, men det gör jag gärna. Men en sak som för mig till exempel är en nyckel. Det är det här med Daniel 6. Att försöka be en liten stund varje dag. Tre gånger per dag som Daniel gör. Daniel 6 tycker jag är utmärkt med Bibeln som grund. Och börja dagen med en liten bön och ja, försöka leva i de här fyra benen på stolen som vi nyss pratade om. Och så var jag på väg hem och skulle gå över gatan. Och så kommer en förnimmelse. Det bara kommer någonting. Du vet, det öppnas. Inte särskilt dramatiskt. Det kommer väldigt stillsamt. Men det kommer någon slags glödande senapskorn. Det kommer en längtan. Väldigt ofta så talar den heliga ande genom en längtan. Genom en dragning. Alla dragningar vi har är inte från Gud. Och det tror jag du förstår också. Det finns dragningar som är lite dåliga. Eller som är dåliga. Och det finns längtan och dragning som är bra. Och så vidare. Jag fördjupar mig inte mer i det nu. Men Gud kan ofta tala genom en längtan. Att han börjar dra. När du börjar känna en tomhet behöver inte det vara negativt. Upplever du att du är i en öken så måste inte det vara negativt. För det kan vara den heliga ande som liksom har börjat dra dig och tala om för dig att min vän, det är torrt just nu, eller hur? Visst är det torrt? Det betyder att du behöver mera Bibeln. Du behöver mera bönen. Kom närmare kristna gemenskapen. Börja dela mer med kristna bröder och systrar, för du behöver mer. Är ni med? Gud talar väldigt ofta genom en längtan. Och nu var jag där vid trafikhuset och så får jag den här längtan. Och så känner jag bara, jag får en dragning från Gud. Jag ska inte gå hem min vanliga väg. Jag ska gå hem den vägen. Och ja, sagt och gjort. Som den troshjälte jag är så började jag gå den vägen hem. Och det var en oerhörd risk här, för att jag riskerar att komma hem 5 minuter för sent. Eller när jag skulle komma hem 5 minuter för sent, för den tog 5 minuter längre, så det var ett enormt offer. Och när jag började gå på den här vägen, jag vet inte om du är duktig på att tvivla. Jag är väldigt duktig på att tvivla. Så när jag hade börjat ta det här steget i tro, så började jag känna efter, liksom, det tog inte många meter förrän jag började tänka, ja, men varför gör du så här, Hans? Och det var bara inbildning. Och varför går du hem den här vägen? Och du skulle gått hem den vägen. Och nu blir det 5 minuter mindre Aftonbladets sport. Liksom. Åh, så. Väldigt djupt. Men jag tänkte att jo, men det var nog från Gud. Så jag fortsatte gå den här vägen hem. Och jag går där. Och så får jag syn på en man. Jag har inte sett honom på 2 år, tror jag. Och jag hade träffat honom bara under en veckas tid. Mycket intensivt. Det var nämligen så att han kom hem till oss. Och han jobbade med en grävskopa. För att vi behövde gräva runt och gräva upp i vår trädgård. Och han behövde någon som hjälpte honom att skyffla stenar. Och denna någon var jag. Så han och jag kom att umgås 40 timmar i exklusiva luncher som vi också umgicks på under en vecka. Och ni vet, ibland är det så här att Gud, han totar ihop dig med personer som du absolut inte själv skulle ha umgåtts med om inte Gud hade plockat ihop det. Men det där kan vara väldiga möjligheter. Och han och jag umgicks under en vecka och... Jag tror vi pratade mer än halva tiden om hundar. Och jag är inte så intresserad av hundar. Men han var intresserad av hockey också. Och det var väldigt bra. Så jag försökte hela tiden styra det från hundar till hockey. Vi håller alla på Frölunda, eller hur? Ja, nu bara känner jag det flödar. Jag brukar säga jag håller på Frölunda så jag kan mycket om lidande. Det känns som det håller på att gå bättre nu. Kanske, vi får se. Men i vilket fall som helst. Jag var på väg hem och jag mötte denne man, och när vi hade träffats 2 år tidigare hade vi umgåtts under en hel vecka, pratat mestadels hundar, vi hade pratat lite hockey, och under 10 minuter hade vi pratat om Gud. En gång när vi var och hämtade plattor så ville han tala om Gud. Man vet ju aldrig när det kommer. Så är det ofta i våra relationer. När som helst så kan en öppning komma, och det gäller att vi är beredda. Så då ville han tala om Gud, då gjorde vi det 10 minuter, sen pratade vi hundar och hockey igen. Och i vilket fall som helst, han hade mer muskler än jag någonsin kommer få. Det är inte svårt i och för sig, men ändå. Nu är han var cool. Va? Han gick som han gör. Alltså, han var väldigt cool. Så. Och väldigt lugn. Så. Lugn. Väldigt lugn person. Och väldigt så. Så. Och nu betedde han sig väldigt otypiskt. För när han fick syn på mig så tittade han på mig. Och sen i princip sprang han fram emot mig och tog tag i mig. Jag tänkte, hjälp, vad har hänt? Kommer jag få en smäll? Eller liksom? Och så bara sa han till, dö! Så. Och så berättade han vad som hade hänt honom dagen innan. Vi träffades nu alltså. Dagen innan hade han jobbat i en grävskopa. Ute på en ö väster om Göteborg, ute i skärgården. Och vi har mycket klippor på Bohuslän, i Bohuslän. Och den här grävskopan han jobbade på. Han jobbade uppe på någon klippknall och grävde väl någon jord... som var precis där då. Någon tomt kanske. Och så började grävskopan glida ner i vattnet. Kom under vattenlinjen och han trodde han skulle dö. Dörren åt fel håll och på väg ner, ni vet, i bråddjupt västkusten, alltså det går rakt ner. Ni vet, en grävskopa, det är tungt. Och så fastnar han på en klipphylla precis under vattenytan. Och så står, ni vet, Så att han har glidit ner och det är en liten klipphylla precis nog för larvfoten att fastna på. Och så stod grävskopan så här. Och så stod han, tror jag, i lång tid. Hur lång vet jag inte, men luften räckte. Och de hann få tag på någonting för att dra upp honom. Och han kom upp och räddades till livet. Och han berättade det här för mig. Det var dagen innan. Han fick ledigt den här dagen. Av chefen. För att han liksom skulle ta ledigt nu så du kan ta det lite lugnt och försöka vila upp det. Men han var ju i chock, va? Och han skulle inte stanna, förstod jag, och lyssna på 3 timmars föreläsning om Guds förekommande nåd. Men någonting skulle jag säga. Jag förstår att Gud ville att vi skulle mötas nu. Och jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa. Men jag vet att jag sa någonting ungefär som att du, det var liksom änglarna. Det var Gud som beskyddade dig. Och tittade på mig och sa, just det, tack! Och så gick han. Och jag tror att det var Gud själv som ville att vi skulle mötas. Är ni med? Det här lilla senapskornet som Gud lägger ner. Tänk vad det kan betyda. Och det jag skulle då vilja att vi gjorde snart. Nu kan du börja göra det beredd. Det är då att jag tänkte att vi skulle sätta oss. Och nu är vi många här, men det kommer säkert gå bra på något sätt. Vi kommer hjälpas åt att organisera, eller hur Bertil? Det kommer gå jättebra. Vi kommer kunna använda stolarna här också. Det jag tänkte vi skulle göra det är att vi sätter oss i grupper 4 och 4 eller 5 och 5. Och det vi sen ska göra är att jag kommer leda det väldigt tydligt här framifrån. Och det jag tänkte att vi skulle göra då är att vi skulle öva på ett mycket, mycket enkelt sätt. Och det är att vi först kommer välja ut person nummer 1 i gruppen. Och där har ni helt frihet att se vem man vill som vill börja. Och så ni andra ber för den personen. Mycket kort, jag leder det här framifrån. En bön på typ 15 sekunder. Vi ber att Gud ska tala till oss om den här personen. Sen tar vi 2 tysta minuter. 2 minuter för bön. Under de minuterna så föreslår jag att den som är föremål för bönen och lyssnandet, den personen kan bara sitta alldeles med blundade ögon. Ni andra 3 eller 4 som är i gruppen, ni ska nu be. Och på något sätt be Gud om han kunde ge er någon liten hälsning till den här personen. Det kommer gå jättebra. Och det är helt okej att säga pass. Fullkomligt okej att säga jag fick ingenting, pass. Gud talar på väldigt många olika sätt. Det kan vara att du får en bild. Du får en bild. Det var en gång en kvinna som ville att jag skulle be för henne. Eller en tjej ska jag säga. Och vi träffades på en konferens. Vi skulle in på varsitt rum. Jag skulle tala i ena rummet och hon skulle in och lyssna på någon annan i andra rummet. Men hon ville väldigt gärna att jag skulle be för henne. Och sa, ja, men be för mig. Och jag sa, ja, men du, vi har 30 sekunder. Jag måste in och tala och du ska in där. Liksom. Ja, men bara be. Vi tar bara de här 30 sekunderna. Jag tänkte, okej. Så jag la handen på henne. Och det var 30 sekunders bön, eller hur? Så jag la handen lite lätt här på axeln. Och så bara bad jag Jesus, ber. Och blev stilla. Och så såg jag en bild när jag blundade. Jag såg bilden av en kalk. En nattvardskalk. Ja, det var det vi hann med. Och så jag sa till henne, den bilden jag får när jag ber för det är att jag får bilden av en nattvardskalk. Och nu måste jag gå in här. Och hon gick in till sitt och jag till mitt. Men det som visade sig var, det jag fick reda på av henne var, efter att jag hade bett, för jag visste ju ingenting om hennes livssituation. Det var att hon hade en person hon hade en konflikt med. Och hon hade förlåtit den här vännen. Vännen hade inte förlåtit henne. Och nu undrade hon om hon kunde gå till nattvarden. Nattvardskalken var en rätt så bra hälsning, kan man säga. Så Gud kan tala när vi ber för varandra här. Så kan Gud tala genom en bild som han ger dig. Du bara ser en bild framför dig. Vi ska försöka ha en bibel i varje grupp. Se om vi kan skrala ihop biblar och hjälpa varandra. Så det finns åtminstone en bibel i varje grupp. Och då får man gärna slå upp bibeln också. Om man blir påminnad om något bibelord så får man väldigt gärna dela det här bibelordet. Det är ju Guds ord, det är underbart. Du kanske blir påminnad om en sång. Du kanske får en intuitiv förståelse Alltså någonting som du kanske inte ens känner personen du ber för, men du får bara en förståelse kring någonting. Och du kan säga till den här personen, vi lämnar fritt till den som tar emot och prövar. Men vi håller oss på uppmuntran. Okay? Korrigering kör vi inte här, utan nu försöker vi hålla oss på uppmuntransnivån. Men du kanske får någonting, en förnimmelse, en förståelse av någonting som du bara kan dela. Det kan vara ett synintryck. Väldigt ofta tänker vi att när vi ber för andra, då ska vi blunda. Och det är helt okej. Okay. Det är inte dåligt. Det är inte fel. Absolut inte. Men du kan pröva att titta på personen när du ber. Då kanske du får något synintryck. Någonting som du upplever på att det glimmar till liksom när jag ser det där. Och så väcker det någon association i dig. Då kan du dela det. Jag kan tala om för dig att väldigt ofta så kan det som du tänker är väldigt litet vara någonting för den andra personen som kan vara väldigt stort. Och det kan vara så att den personen förstår det direkt. Men du behöver inte bli liksom ledsen om det så att du delar någonting och den andra personen säger så här, jag förstår inte just nu, men tack så mycket. Det har hänt mig många gånger att personer har kommit upp till mig flera år senare och sagt, du, när jag fick det där av dig, då fattade jag absolut ingenting. Men nu, plötsligt, så förstår jag vad det här betyder. Och en annan bild man kan använda för profetiska tilltal, det är att rensa fisk. Väldigt ofta så är vi 100%. Väldigt sällan så är vi 100% rätt. Och väldigt sällan så är vi 0%, 100% fel. Utan väldigt ofta är det liksom mitt emellan. Det är delvis någonting från Gud och det kan vara delvis någonting som lite grann är våra, det är inte dåligt, men det är lite våra egna tankar som kom in. Vi kan verkligen ha förtroende för att den andra personen, att Gud ska hjälpa den personen att så att säga rensa fisken på vägen. Är ni med? Förstår ni poängen? Och en litet exempel här om det här med att någonting litet kan vara någonting stort. Jag ledde en sån här grupp på ett nyårsläger med tonåringar. Och då var det så att jag befann mig i en egen tuff livskris. Under hösten innan det här nyårslägret så hade en av mina närmsta vänner dött under ganska tragiska omständigheter. Och han var präst. Och jag blev väldigt rädd för att fortsätta vara präst. Och jag funderade på att lägga av. Jag funderade på att sluta vara präst. Seriöst. Riktigt seriöst. Och ni vet, Gud talar på många olika sätt. Och jag har 3 små barn. Och när 2 av mina barn då var lite mindre, det här var ju början på 2000-talet, så skulle jag gå med dem på en film. Så det gick vi på filmen Hitta Nemo. Har någon sett den väldigt djupa filmen? Den handlar väldigt mycket om fisk. I vilket fall som helst, den sista scenen i filmen, då är det ett fisknät som har fångat en mängd fisk. Och de är fångade av det här nätet. Det är fiskarna som har fångat, men i vilket fall, ja. De är fångade av ett fisknät. Och det är en mängd fiskar som är inne i det här fisknätet. Det är bara en fisk som är utanför, och det är Nemo, hjältefisken, som är minst av dem alla. Och han är utanför nätet och han förstår att jag måste hjälpa de här fiskarna, för de kommer vara i stora problem snart om det här fisknätet dras upp på båten. Då dör de. Så han säger till alla fiskar som han har då inne i nätet, fast han själv är utanför, så säger han till dem, ni måste titta på mig och så simma mot mig. Och så börjar de simma i samma riktning, de drar åt samma håll, och Nemo, den lilla fisken, han säger till dem, fortsätt, 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 fortsätt. Och de fortsätter att simma och nätet bågnar och till slut brister nätet. Någon som kommer ihåg den scenen? Och när jag såg den här filmen så bara kände jag att Gud själv sa till mig, precis när jag såg den här scenen då fiskarna liksom kom loss ur nätet och de hade sagt fortsätt, 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 så upplevde jag bara att det var som den helige ande viskade i mitt hjärta, som en viskning, Hans, fortsätt. Och det var ju starkt och det var obekvämt, för jag var ganska sugen på att lägga av, men jag upplevde bara Gud sa fortsätt. Ja, okej, okay. Men ni vet hur det är, jag vet inte hur det är med dig, men med mig är det så att jag kan få ett tilltal från Gud och sen kan jag börja tvivla på det. Har det hänt? Du får någonting från Gud och sen börjar du brottas, eller så glömmer du det. Jag är otroligt bra på att glömma det som Gud har sagt. Och det är inte bra, men tyvärr så har jag den tendensen. Jag glömmer fel saker och det jag kommer ihåg väldigt mycket, det är andras oförrätter mot mig.
Där har jag ett otroligt minne. Nåväl, det får vi lägga vid korset och lära oss mer och mer. Men i vilket fall nu? Så jag hade liksom börjat tappa lite grann det här fortsättilltalet som jag hade fått där på byn. Att jag hade liksom börjat, ja, ni vet, tappa tron på att det här verkligen var från Gud. Och så skulle jag nu leda smågrupper, precis som vi ska göra nu, att lyssna till Guds röst. De här tonåringarna, kommer du ihåg dem? Och då tänkte jag att det satt tre stycken tonåringar. 3 14-åringar tror jag det var. Det var frivilligt att vara med i gruppen och det var frivilligt att, alltså, det var olika seminarier som man hade valt det här och det var frivilligt att vara med, så att det var helt, de var inte tvingade. Men det satt 3 stycken i en grupp. De var bara 3 också, man skulle vara 4 eller 5, och de såg livrädda ut. Så jag tänkte jag får gå till dem. Så jag gick till dem och vi bad, de hade aldrig gjort något liknande förut. Och vi bad för, det var 2 tjejer och en kille, vi bad först för första tjejen och jag frågade de andra 2, fick ni någonting till henne? Och de sa absolut ingenting så här, va. Och jag fick någon liten hälsning så. Och så lyssnade vi 2 minuter för den andra tjejen. Och jag sa samma fråga till de här 2 tjejerna och en kille. Och de hade absolut inte fått någonting. Och jag hade fått någon liten tilltal. Och så bad vi för killen. Och samma sak. De här hade inte fått något. De sa ingenting överhuvudtaget. Och jag hade fått något. Och sen skulle de be för mig. Och då sa jag till dem att men ni behöver inte be för mig. Jag går upp och leder. Jag är proffskristen liksom. Men de ignorerade mig. Varför har jag aldrig förstått riktigt. Men de totalt ignorerade det jag sa. Så de började be för mig. De här 2 minuterna. Så de bad, tänkte jag, man får sätta mig igen. För de ber ju för mig. Så det liksom, det får sitta här. Ja, och så efter de här 2 minuterna så tittade jag upp. Och så sa jag, har ni fått någonting? Och tjejerna bara, jag hade inte sagt något innan, sa ingenting då. Och killen, han pratade nu för första gången. Och jag märkte att han hade en puls på 200 ungefär. Och så tittar han och säger, när vi bad för dig, jag bara fick ett ord inom mig. Det bara kom gång på gång och jag bara hörde ordet, så jag måste säga det. Det bara kom gång på gång, fortsätt. Han tänkte ju att det här är, jag är en dåre och det här kommer inte spela någon roll, fortsätt. Vad kan det betyda för någonting? Jag kan tala om för det. Det ordet bar mig genom en hel vår. Så att det du får i den här gruppen som kan verka så litet, det kan verka så obetydligt, det kanske bara är ett enda ord. Det kan vara någonting som kan betyda så otroligt mycket för den som får ta emot. Så låt oss försöka vara lite generösa. Amen. Och den sista bilden jag ger när vi ska sätta oss i grupperna, det är lite grann det här att Bill Hybels, känner ni kanske till, på Willow Creek. Han säger att vi tror på Gud. Och tron på Gud i våra hinkar, det är som levande härligt vatten. Det finns bara ett problem, säger han. Vi läcker. Och då tror jag att det är så här. Jag har märkt det att när man sätter sig i de här grupperna först, så känner man sig kanske lite osäker. Och ni vet, man ska lyssna in för första personen. Så. Det är lite trosteg. Och då kan man känna som att man läcker. Liksom att det finns bara lite vatten där längst ner i hinken. Så. Men det jag har märkt så många gånger när jag har lett det här. Och det som är min förtröstan nu, Jesus, för jag kan inte göra något här, utan det är Gud som får hoppa in här. Det är att på något sätt händer någonting när vi börjar ta ett litet darrande steg i tro. Att det kommer vatten. Och så kommer det mer. Och så kommer det mer. Och så kommer det mer. Och så märker man efterhand som gruppen fortsätter att tro på att Gud ska tala bara ökar. Och du vet, finns det någonting Jesus talar mycket om, så är det vadå? Tro. Tro att han vill. Tro att han är där. Tro att han tar emot oss när vi tar det här steget utanför båten för att gå lite på vattnet. Och sjunker vi så gör ingenting, för han är väldigt duktig på att dra upp oss, eller hur? Amen. Så det jag skulle vilja att vi gjorde nu var att vi satt oss i grupper 4 och 4. Man får vara 4 eller 5. Och nu vet jag att vi sitter i kyrkbänkarna här, men vi kan också använda utrymmet här. Vi kan använda stolarna här. Och det är helt okej att man bara vänder sig bakåt i bänkarna så att man ser varandra. Men grupper på 4 eller 5. Och låt oss försöka vara lite kvicka här. Att vi hoppar fram här. Vi kanske kan få lite hjälp med organisation här av även lite andra. Vi hjälps åt här. Försök hitta varandra. Grupper 4 och 4 eller 5 och 5. 4 och 4 eller 5 och 5. Bra initiativ där. Då finns det lite mer utrymme här. Ni vänder er runt här. Papper och penna till varje grupp. Kan ni gå runt och dela ut så ni är jättesnälla? Man kan gå på läktarna. Man kan gå på läktaren också. Där kan man också gå upp. Där finns det också plats om det blir trångt. Försök att sitta så att ni kan se varandra. Grupper 4 och 4 eller 5 och 5. Om man sitter till exempel på en lång rad kan man sätta sig framför eller bakom och vända sig mot varandra. Så blir vi grupper på 4 och 4 eller 5 och 5. Jätteduktiga är ni. Det går jättebra det här. Kanon. Har vi någon grupp som inte är 4 eller 5? Någon grupp som behöver bli fler? Ni som behöver någon mer till er grupp, ni kan väl räcka upp en hand. Någon som vill ha mer till sin grupp räcker upp en hand. Eller om ni vill komma med i en grupp och inte har en grupp just nu så räcker ni upp en hand. Här. Har vi någon grupp på 4 här som kan ta emot en broder här? Ni är 4 där. Där. Här. Om du sätter dig där framme tror jag det blir bra. Okej. Okay. Den som inte har en grupp nu, den som inte är 4 eller 5 i gruppen eller liksom har en grupp räcker upp en hand nu. Det verkar ha gått superbra det här. Och så ska alla ha en penna och ett papper. Penna och papper till alla grupper. Penna och papper till alla grupper. Ja, en halv A4 var per person räcker bra. En halv A4. Och gärna om det finns en bibel till varje grupp. Har varje grupp en bibel? En bibel till varje grupp och så ett halvt A4 per person räcker som papper. Okej, vänner, om ni lyssnar på mig nu så ska jag instruera lite mer bara. Nu har grupperna, det är jättebra, ni har varit jätteduktiga, gått kanon. Det ni ska göra nu, väldigt enkelt. Om jag får låna ert öra. Ni har varit väldigt, väldigt duktiga. Det vi ska göra nu är alltså, jag återupprepar och så lägger jag till lite. Det vi ska göra nu, det är alltså att jag kommer ledare, så jag säger till när vi börjar. Vi ska välja den första personen och så ber vi för den personen. Jag leder bönen framifrån. Sen tar vi 2 tysta minuter och jag tajmar de minuterna. Alltså ni behöver inte tänka på det. Utan jag säger amen efter 2 minuter. Så ni kan helt bara vila och försöka lyssna. Efter att vi har lyssnat 2 minuter. Sen får vi en kort stund på oss att dela de 4 eller 3 andra gruppen som lyssnade. Nu får de på sig en kort stund att dela det som ni fick när ni lyssnade. Med personen i gruppen som var den som liksom blev, ja, ni lyssnade in tilltal för. Då behövs det någon som är sekreterare. En i varje grupp som själv lyssnar in tilltal och skriver ner sina egna tilltal också. Behöver skriva ner det som de andra och det man själv säger. Och så kan man ta tur att vara sekreterare så att ena personen kan vara ena gången och andra gången så ingen får skrivkramp. Men poängen är att vi ska få en liten lapp med oss sen efteråt med de tilltal som andra fick till just mig. Var det tydligt? Hängde ni med där? Vi tar det en gång till. Lyssna nu. Jag kommer leda det sen här framifrån väldigt tydligt. Så här fungerar det. Att vi väljer ut den första personen. När vi har valt ut den första personen så leder jag en bön framifrån här för den personen. När vi har bett den bönen så tar vi 2 tysta minuter då vi lyssnar in tilltal för den personen. Jag avslutar med amen samtidigt för alla grupper. Efter det får vi på oss en liten stund att dela med oss av det vi fick när vi lyssnade in tilltal för den här personen. Och någon i gruppen skriver ner de tilltal som vi fick. Så att den här personen får en liten lapp med detta efter att vi har delat tilltalen. Hängde ni med nu? Nu är det tydligt, va? Då tar vi ett steg i tro. Då får jag leda bönen framifrån här. Och då behöver ni först välja ut. Välj nu ut den första personen. Första personen. Välj ut första personen. Har alla valt första personen nu? Okej, nu behöver vi bli alldeles tysta. Fokusera nu, vänner. Ni har varit otroligt duktiga fram till nu. Stor eloge, så nu behöver vi bli alldeles tysta. För nu ska vi fokusera och försöka lyssna in Gud. Nu tackar vi dig, Herre, för den här första personen som vi har valt ut. Vi tackar dig, Herre, och nu ber vi till dig, Far, i Jesu namn. Vi ber att du ska förstärka den profetiska gåvan i våra liv. Och Herre, nu vill vi lyssna in dig och det som är på ditt hjärta de här 2 minuterna. Vi ber att du, Far, i Jesu namn, vi ber att du ska sända din ljuvlige heliga ande. Vi välkomnar dig, heliga ande, och vi ber av nåd. På grund av det Jesus gjorde på korset när han dog för våra synder, så ber vi dig, heliga ande, att du av nåd nu ska tala till oss genom sinnesintryck, förnimmelser, en viskande röst, synintryck, bibelord, sånger, minnen, vad det än är, Herre. Vi ber att du ska ge oss en hälsning från dig till den här personen som vi nu ber för under de 2 minuter som börjar nu.
Amen. Vad ljuvligt att få bara be, känna. Jag kände Guds närvaro under den här tystnaden, var ljuvligt. Och nu får ni då på er en liten stund. Jag kommer också att säga när det är slut, så jag styr det framifrån väldigt tydligt. Nu får ni en liten stund att dela med er till den personen ni bad för, vad ni upplevde att ni fick. Och det är helt okej att säga pass om man inte upplevde att man fick någonting. Om någon är sekreterare och skriver kortfattat ner det som ni säger, på samma gång som ni säger det. Och den personen får ju själv också dela. Okej? Okay? Varsågoda.
Om en liten stund går vi vidare till person nummer två. Ni har en liten stund till på er att dela.
Okej. Alldeles strax ska vi gå vidare. Och då vill jag säga att ni kan avsluta, ni som vill avsluta lite till. Jag kan också säga det att hinner ni inte dela allt just nu, så är det helt okej att dela med den här personen efter att vi är klara här med grupperna. Det går ju naturligtvis att göra det. Och det är väldigt vanligt att det här startar igång en slags process i ens inre. Så jag ska inte vara dugg förvånad om du får ett tilltal till någon i din grupp klockan 2 i natt. Eller imorgon eller någonting. För det är mycket, mycket vanligt att det är liksom något som drar igång. Nåväl. Kan vi gå vidare till person nummer två? Är det okej? Okay? Då väljer vi ut nummer två. Har ni valt ut den andra personen, så ska jag leda i bön. Vi gör precis på samma sätt hela tiden nu. Så det är nu har ni satt mönstret liksom. Jag leder framifrån. Har ni valt ut person nummer två? Offer nummer två? Säger vi för att låta positiva? Okej, okay, då blir vi stilla och fokuserar igen, så ska vi be för den här andra personen. Tackar vi dig Jesus för det som du sa, det som du gav den här första gången vi var tysta, Herre, det som du gav till den här första personen. Och vi lägger det bakom oss nu, Herre. Och vi tackar dig Jesus att du bara är här för att du älskar när vi tar små steg i tro. Du älskar när vi lämnar båten och bara går mot dig där på vattnet. Fastän det egentligen inte bär, så får vi gå i tro på vattnet. Och när vi börjar sjunka ner och börjar tvivla och allt vad det nu är, så kommer du dra upp oss för att du älskar oss så mycket. Så nu bara ber vi till dig Jesus, vi vill välsigna den här andra personen. Och vi bara ber dig, kom helige ande nu i Jesu namn och bara tala till oss om den här andra personen. Så tar vi 2 stilla minuter från och med nu. Amen. Amen. Då kära vänner, är ni varmt välkomna nu att precis som förra gången bara att dela nästa person. Någon som skriver gärna om igen vad ni får, vad som är lagt på ert hjärta. Varsågoda.
på dygnet var det, så leder jag vidare i gruppen.
Hallå, nu ska vi se. Jo, då så delar vi. Snart så ska vi börja gå vidare till tredje personen. Alldeles strax. Alldeles strax, person nummer tre. Så delar det sista. Absolut, yes. Så då, börjar vi bli klara? Det är härligt att höra det här bubblet. Riktigt härligt. Och be är också härligt när vi stillar de här minuterna. Kan vi ta och välja ut den tredje personen nu? Har vi alla valt ut den tredje? Okej, då fokuserar vi in för nästa person. Då tackar vi dig, Fader, för allt det du sa till de här första två personerna. Och Herre, vi bara ber till dig nu att du skulle bara fortsätta utgjuta din ande, Herre. Alldeles särskilt kanske för oss som känner att vi liksom tar små steg i tro kanske för första gången. Så bara ber vi dig, Herre, att du är med oss. Att du fångar upp oss och talar till oss. Och Herre, vi bara ber för den här tredje personen som också är så högt älskad av dig. Som du har dött för på korset. Och vi ber dig, Jesus, just nu att du skulle tala till den tredje personen. Tala till oss. Och tala genom oss, Herre. Till den här personen. Det ber vi dig, Far. Så tar vi två stilla minuter från och med nu. I Jesu namn. Amen. Amen. Då är ni varmt välkomna nu att på samma sätt dela till den tredje personen. Varsågoda. Då har vi en liten stund kvar på tredje personen innan vi går vidare till fjärde. Liten stund kvar att dela. Då vänner, om det är okej så går vi vidare nu till person nummer 4. Okej. Börjar vi bli klara? Snart klara. Snart klara. Några pennor här som skriver så de glöder på slutet precis. Det är bra. Och kom ihåg det här att ni kan fortsätta dela efter att vi är klara här. Om ni får något till någon person som ni glömde så gör ju det inte någonting. Då kan ni bara hugga tag i den personen. Okej, vänner. Då så tar vi nu och ber för den fjärde personen. Fokusera om. Då tackar vi himmelske fader för den här fjärde personen. Jesus, vi tackar dig för att den personen är en person som är högt älskad av dig, som de andra tre vi har bett för. Nu ber vi dig helige ande att du bara skulle fortsätta tala till oss. Herre, öka vår tro. Låt oss få uppleva bara hur vattnet bara flödar mer och mer i oss, Herre. Vi ber om det, Herre. Kom och tala till oss. Det ber vi dig, Far. Mitt i att vi går på där på vattnet och undrar om det ska hålla nästa steg, så kommer du ta emot oss alltid, alltid, alltid. Så vi ber dig, Far i Jesu namn, att du talar nu om den här fjärde personen. Vi vill stilla, bara lyssna in din röst, Far. Från och med nu, i Jesu namn. Amen. Amen. Då är vi varmt välkomna att dela med den här fjärde personen innan vi går vidare till femte. Så varsågoda. Om en liten stund så ska vi gå vidare till den femte. Om en liten stund den femte personen. Då testar vi den här. Så. Då ska vi se. Börjar vi bli klara? Alldeles strax klara här, va? Kan vi ta den femte och sista personen? För vissa grupper så är ni klara, men då kan ni bara vara med och hjälpa oss att be för den femte personen. Då så kommer det väldigt svårt. Nu är det dags att välja ut den femte personen i gruppen. Vem kan det vara? Nej, de flesta är fem. Så att de grupper som är fyra kan bara vara med och be för de andra grupperna. Eller om ni vill be ytterligare för vad ni får till andra personer i er grupp. Det kan ni välja själva. Då så. Nu ska vi be för den sista personen i gruppen. Så då fokuserar vi på det. Då tackar vi dig, Far, i Jesu namn. För allt det du har sagt hittills här. Jag tackar dig för det härliga bubblet när vi delar med varandra så här. Och Jesus, vi bara ber till dig att du nu skulle öppna himlens fönster igen. Och vi ber dig, Far Jesus, att du skulle tala nu, Herre. Även om den här sista personen i gruppen, Herre. Och bara ber dig, Herre, att du talar till oss, Herre. Låt oss växa i att höra din röst. Låt oss få vara till välsignelse och glädje för varandra. För andra människor vi möter som ännu inte har tagit emot dig, Herre. Vi bara ber om det, Herre. Så bara... Blir vi stilla nu i 2 minuter och lyssnar in. Och ber att du, Far, ska tala om den här femte personen i Jesu namn. Amen. Amen. Då är ni varsågoda att dela med den här sista personen. Varsågoda. Okej, en liten stund till. Dela för den femte personen. En liten stund till. Så då, börjar ni bli klara? Rätt så okej. Okay. Då kan ni göra så att ni försöker dela ut de här papprena till var och en. Om ni inte har rivit isär så att säga pappren, om ni skriver på samma papper till flera personer så behöver ni ju ja, riva av det. Ja. Hur kändes det? Ja, spännande att testa det här, eller hur? Många av er är mer vana än mig, det är inte så svårt heller. Men jag tror att det är härligt för oss alla att pröva växa i detta på ett konkret sätt. Då ska vi säga något om kvällsmötet, Bertil.
Ja, nu har ni alltså en kvart på er att fika. Ska vi vara generösa? Så vi säger halv åtta, eller? Jag bara chef, jag bestämmer.